Har du gråt in med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå.
Gunnar Turesson, ett namn som säkert kommer att lysa från affischer där lutsång meddelas. Dels har han komponerat till modern, rimfri lyrik och i flesta fall lyckats bra, som en var kan övertyga sig om genom att taga del av de på Spektrums förlag utgivna text- och notböckerna. Naturligtvis är han värmlänning och har fått en del gratis på det kontot. Redan vid sitt framträdande i Klara Folkets hus märktes det att han bitit sig fast hos publiken. I första avdelningen sjöng han ett par saker av Alf Henriksson, Helmer Grundström, Ivar Lo-Johansson och lämnade kvar en sugande längtan efter mera. Därefter läste Carl Elof Svenning med inspirerad och dämpad röst egna dikter och Åke Lind omväxlade med ett par elaka men välskrivna saker. Turesson tog så åter sin luta och sjöng Harry Martinssons dikter med aplomb och brio och utökade avdelningen med Dan Andersson.
Den här recensionen kunde man läsa i tidningen Brand 1933. Året innan hade den 26-årige Gunnar Turesson flyttat från Arvika i Värmland till Stockholm. Med sig till Stockholm hade han då Dan Anderssons luta och ett rekommendationsbrev från sin syster Olga som hade varit gift med Dan Andersson.
I den här programserien kommer kompositören och trubaduren Gunnar Turesson att berätta sina minnen från Stockholm på 30- och 40-talet. Gunnar Turesson är född 1906 i Arvika. Sen slutet av 40-talet bor han åter i Värmland, i Hammarö. Och det är där, i hans skrivarstuga, vi möter honom sommaren 1986. I det här första programmet får vi höra om Dan Andersson och om den litterära visans storhetstid på 30-talet. I nästa program kommer det handla om Nils Ferlin och bröderna i Klara. Och i det sista programmet berättar Gunnar Turesson om beredskapsanda och nordisk gemenskap under krigsåren.
Hej och hå, jungman Jansson, kanske ödeslotten faller, ej bland kvinnfolk men bland hajarna i Söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller, han är hård hens men hederlig så sjung. Hej och hå. Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej och hå.
Jag fick en rekommendation av min syster Olga att fara till Stockholm och hålla en Dan Andersson-afton och berätta hur Dan Andersson var personligen, alltså mina egna personliga minnen av honom, och så hålla hans egna vismelodier levande och på så sätt presentera det för den moderna Stockholmspubliken. Och jag fick genast gensvar av Borgarskolan. Det var ju en betydelsefull institution i Stockholm då. Och det var mitt enda rekommendationsbrev jag någonsin har burit, var från min syster. Hon sa att Gunnar sjunger Dan Andersson bäst av alla. Och det litar de på där i Borgarskolan. Men innan jag skulle ha den där kvällen när jag kom till Stockholm, så hade Ivar Lo-Johansson tagit hand om mig och lät mig bli bekant med några av sina författarkollegor, Harry Martinsson och Erik Asklund och Nils Ferlin framförallt. Och det spred sig ganska fort att jag var i Stockholm och de unga författarna var ju hängivet beundrare av Dan Andersson. Det måste jag säga, att de flesta var av arbetardiktarna av naturliga skäl. Så att det där satt faktiskt den dåvarande Parnassen i Borgarskolan. Jag minns mycket väl att Wernlund, dramatiken, satt där, och jag minns mycket väl att Ivar Lo-Johansson satt där naturligtvis, och Harry Martinsson och Nils Ferlin och Englund, och ja, det är ju, jag skulle kunna rada upp raderna där de satt. Och den kvällen blev oerhört betydelsefull för mig, därför att det var ju även målare som Exet. Han hade gjort en litterärt måleri av en spelmans jordaffär till exempel, som jag tyckte var mycket imponerande. Så jag förstod ju att jag kom i rätta ögonblicket till Stockholm.
Det här var 1932.
Ja.
Dan Andersson hade alltså varit död i 12 år.
Ja.
På vilket sätt var han en förebild för dåtidens arbetarförfattare?
Ja, det alltså var möjligt att i litterär form skildra svenskt vardag och slit som det var då vid industrialismens genombrott, men inte de sociala rättigheternas genombrott, utan det var ju en eftersläpning. 20-talet var vedervärdigt, kan jag säga, er unga. Det var inte alls något att längta tillbaks till.
De flesta i den här unga kretsen av författare i Stockholm början på 30-talet, de hade ju också den här lantliga bakgrunden som Dan Andersson.
Ja.
Kan det ha varit ett skäl då till att de kände sig besläktade med honom och hans poesi?
I högsta grad. Jan Fridegård, han hade stått och makat gödsel i en ladegård och sett genom ett fönster en glugg Dan Andersson gå förbi. Och det var för honom det allra största betydelse, på berättan för mig, att han hade sett Dan Andersson. Dan Andersson var då någon slags resetalare för IOGT, det enda yrke Dan Andersson hade. Så han reste mycket i bygderna och höll föredrag. Men föredragen var inte så mycket nykterhetsföredrag, men desto mer litterära. Dostojevski, och så spelade lite fiol till och sådär. Så han tyckte väl det blir lite långsamt annars själv. Men så var det även med Ivar och Johansson, som var journalist. Och han var så gripen av Dan Anderssons öde så att han som verksam journalist ung gick till bårhuset och lättade på täcket och såg liket av Dan Andersson. Så stark var deras upplevelse.
Nästa visa heter Broklandsvägen och är en översättning från Kipling med Dan Anderssons melodi. I refrängen eller omkvädet talas om lyktor och lågt ner där fartygens lanternor, vilka ständigt passerar under den höga bron som åsyftas. Jag var nöjd och alltid mig själv till behag, och jag trodde mig visst inte dum, tills på Broklandsvägen jag mötte en dag en ung mö som gjorde mig stum. Lågt ned, lågt ned, där små lyktor gå ut och gå in. I ånger jag glömt er alla för in, och hon kan aldrig bli min. Det var mitt i en doftande juni natt, och österut åskan gick. Jag ansiktet såg fastän ljuset var matt, och det var blott ett ögonblick. Lågt ned, lågt ned, där små lyktor gå ut och gå in. I ånger jag glömt er alla för in, och hon kan aldrig bli min. Hon såg på mig och log men teg, och log men strax försvann. Men ack, då gick min frid sin väg, min glädje ström förann. Lågt ned, lågt ned.
De tre sista somrarna av sin levnad, somrarna 1918, 19 och 20, var han regelbundet i mitt föräldrahem i Årnäs i Brunnskog. Huset heter Höglunda. Det var ju en lyckosam tid för mig, därför att jag fick ju då uppleva samma natur som Gustaf Fröding tidigare har gjort. Träffa många av Gustaf Frödings gestalter. Det var en miljö som Dan Andersson trivdes i. Sommaren rodde vi med ekan över sjön, och så låg det en kyrkbåt i Slo, den hette Soterud. Och där i Soterud det gick vi på söndagarna och kunde åka med den där kyrkbåten till Brunnskogs kyrka. Och det var kanske rent av en av landets sista kyrkbåtar i funktion. Men det tänkte man inte på som liten. Men jag hade hela miljön gratis inom mig. Och därför var det naturligt att jag kunde och älskade Don Andersson. Han var ju så dominerande även i vår familj naturligtvis. Så att han var ju huvudpersonen för oss. Men det gjorde att när jag väntade till exempel. Jag var 16 år när jag hade komponerat den. Och jag hade erfarenhet av skogen själv. Jag hade själv varit i skogen och huggit timmer.
Medan timmarna skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste med ögon blå. Jag tänkt mig en vandrande snöhöld blomma och drömde om ett skälvande jäckande skratt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bära genom snåren dit bort där min koja står. Och höja ett jublande rop åt den kära, välkommen du som väntat i ensamma år. Jag väntar vid min mila medan timmarna lida, medan skogarna sjunga och skyarna gå. Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida, den käraste, den käraste med ögon blå. Den käraste, den käraste med ögon blå.
Det här var Jag väntar vid min mila, en grammofoninspelning från 1941. Och Gunnar Turesson ackompanjerades av Einar Groths orkester.
En annan av Dan Anderssons mest älskade visor är Till min syster.
Det var egentligen hans syster Anna som var nog den som höll starkt på mig i alla lägen. Hon blev så glad när jag sjöng in skivan så att hon skrev då att hon fick ro i sin själ. Men visan är ju egentligen inte skriven till henne, utan det var den syster som dog. En syster till Dan och Anna. Det var första gången Dan fick se döden. Och det var i form av en liten flicka, sin egen syster. Och han kom ut till oss och såg. Det är så ljuvligt. Det är till en död syster han skrev. Men vi låter oss säga att det är till syster Anna, för det har blivit känt så.
Gunnar Turesson sjunger en grupp sånger med text och musik av Dan Andersson.
Jag ska sjunga några visor av Dan Andersson i hans egen tonsättning
Jag ska återge den på samma sätt som jag många gånger hörde honom sjunga den själv och börjar nu med visan Till min syster.
Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåt en stänk av bitter fröjden visa till gitarr, det starka oss till läkedom lik stranden sånga bors. En sång till dig min syster när all marken väntar vår, blåsas ljunghet surrar yra vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år, och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms beska vin. Men härlig, härlig våren kom vart år i rosor klädd, fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd, och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i apelpil och hägg, se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövs till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut till oss och så.
Det var så att skaldevisan var ju given i och med att jag sysslar med Dan Andersson. Det bröt mot den tidens slagermentalitet som var ju mycket av Hawaii, och varför just i Sverige skulle vi längta till Hawaii. Men det är den avståndsromantiken som är också tjusig, den gjorde. Och lite varje så där tror du, ja, mors dag och allt det där sentimentala. Jag tyckte, hade vi riktiga skalder så ska det väl kosta på oss att ha en repertoar och sjunga dem. Och jag hade ju sån respekt för Fröding till exempel, så jag tonsatte aldrig Fröding av respekt för honom. Men däremot sjöng jag Bellman med glädje. Och Bellman och tågan över Dan Andersson, vi ska inte glömma Birger Sjöberg också i sammanhanget. Det var en linje som gjorde att jag byggde upp en renässans för den litterära visan. Och då ställde skalderna upp. Och Ferlin var så medveten om så vi skulle skriva 100 litterära visor, han och jag. Men då hade vi svält ihjäl för att sången var förbjuden i Stockholm. Jag fick inte sjunga på en tillställning där någonting serverades. Jag fick inte sjunga på vissa lokaler. Det var väldigt svårt att vara utövande. Den enda form av kontakt med publiken var radio.
Hur kom det sig att det var så svårt att få sjunga ute?
Ja, det fanns en lag mot sångare. Det är inte bara översköterlagen att läkaren ligger ogill. Den fortlevde ända fram till 1930-talet, schweizerilagen. Den ända kvar till 1945, då Lolo Ziegler, jag hjälpte henne över till Sverige, då upphörde schweizerilagen, kabarélagen, att man icke fick sjunga i vissa sammanhang. Och det var en hård lag för den som skulle utöva det, så för mig. Men däremot var alla folkrörelser öppna. Nykterhetsrörelsen, ABF, alla, ja, som hade kultur på programmet, även politiskt.
Hur såg din repertoar ut i början av 30-talet då, när du nyss hade kommit till Stockholm?
Ja, den såg ut så här. Det var först då en hel Dan Andersson-afton, byggt på hans egna visor, med en inramning av hans liv. Det var ett program kring Nils Ferlin och berätta lite muntra saker kring denna bohem som Lasse Lucidor eller Viong eller vad man vill kalla det. Han, det tjusade folk så där att folk kunde leva så där på snudd utanför lagen. Han levde så där, en balansgång. Så hade jag en afton med Harry Martinsson och då var det de stora sjöballadernas diktare. Resor utan mål och kap farväl och det var Cochinchinas peppartradar och alla exotiska, det var ju så, så folk var ju galna i det där.
Där bodde en buse i Santander i foten av Grande Sierra. Han söp som alla busar blär och sov i en åsnekärra. En gång var han granda Feronia, men krogen och kvinnan togen. Med krogen och donna Feronia gick allas grandessa åt skogen. Han drack sju sorters vin och det gick som det plär. Han fick fyllslag en kväll i sin kärra. I allt detta hände vid Santander, vid foten av Grande Sierra. Men dansen går än över krögarens golv vid foten av Grande Sierra. Men på kyrkogårdens gran nummer 12 står en ekbruden åsnekärra.
Det var 1933 måste det ha varit. På hans 29-årsdag kom vi dit. Åkte motorcykel dit. Och då sa Martinsson, ja nu tänker jag att sluta med det här, vi ska väl inte fara så mycket nu i fortsättningen. Jag tänker skriva andra saker, sa han, lite större saker. Jag tänkte skriva, sa han, lite om gräset här, vi satt på en tuva där. Tycker du inte att det var mycket att skriva om de här små mikrogrejerna också? Ja, det förstod jag att han skulle... Så jag tänkte sluta nu, sa han, med kap farväl. Och så ska jag ta och skriva om det här gräset. Så satt han och strök på dikeskanten. Och det är ganska tjusigt att tänka sig att denna dikt som han skrev där. Den sa, vore roligt att höra hur det går till när du tonsätter mina dikter. Ja, ge mig nu orden, så han hade så väldigt trevlig handstil, upp och ner på vändens ord. Och när dikten var färdigskriven, när vi satt på dikeskanten, så var det ju faktiskt hans introduktion till hans senare diktning, alltså Natur och hela det stora Cicada. Ja, man kan säga från, jag följde honom från kap farväl, res utan mål till Aniara. Då sa jag till honom, får jag sjunga a cappella? Hur vi satt där, som ni sitter framför mig nu, så satt jag ensam, Harry Martinsson och jag. Var växer på jorden den lysande ört som blommar i sorgsamma tider, som sprider i vinden sitt pudrande mjöl och lysar i såriga strider. Vad trodde väl du då du längtade så, att lisan skulle komma med vinden, att svalkan skulle komma som mjuk som lammens ull och avtorka febern från kinden. I vinden finns ej någon makt eller salva som mer kan ni mjuka, så länge en tistel står gömd i din själ och tistelen stingar till sjuka. I själen finns blommor som väntar den dag då du
åter öppna din källa. Vad händer väl tisteln den goda stora dag, då du låter öppna din källa. Så satt vi sida för sida, han skrev orden och jag tonerna, så ni hörde en folkvisa.
Kan du säga, vad har Harry Martinsson betytt för dig?
Ja, oerhört mycket. Han är efter Fröding den största. Det är jag sätter honom störst. Han är, det är ingen som kan i dagens läge tävla med honom.
Vad är det som gör honom så stor?
Ja, det är ogripbara. Man kan verkligen få grubbla sig igenom innan man kommer åt kärnan. Men när man har kommit åt kärnan så känner man sig så berikad. Det var något mycket egendomligt med den mannen. Även Harry Martinsson kunde ta fel ibland. Och begreppet duva columba, den duvan, den håller inte riktigt. Det gäller en annan fågel. Men det får vi inte betunga en så vacker lyrisk. Och vi får inte heller betunga den visa med den tragedi som Kapstaden upplever och Sydafrika. För det är så som kontrast mot denna ljuvliga fantasi. Det är en fantasi det hela.
Duva Columba, Columba kap, du vår i vita skyar, stofta monsuner från Sangpai och Jap, segla kring kaffrarnas byar. Kap du vår två, kap du vår tre, kap du vår för och akter. Kom att slutas vid goda hopps ändlösa albatros jakter. Duva Columba, Columba kap, håll dig till kaffrarnas länder. Följer du tradernas himlösa folk, aldrig något gott dig händer. Havet är stort, evigt och stort, traderna är och blott linjer, dragna för brödskull från granarnas land till sydhavens palmer och pinjer.
Det här var Sjöman talar till kapduvor. Harry Martinssons dikt, tonsatt av Gunnar Turesson och hämtad från ett radioprogram som sändes 1966.
Om vi återgår lite grann till 30-talet här nu. Det var ju då modernismen slog igenom i Sverige. Ordentligt då, till exempel den orimmade versen. Hur påverkade det dig i din...
Det var det som tände mig. Det var det som tände mig. Jag hade svag aning om Edith Södergran. Men när jag träffade Karin Boye i slutet på 20-talet så började jag beundra Karin Boye som en stor poet. Men hon lät mig förstå Edith Södergran. Och i det lilla Arvika, som var icke litterär på något sätt, där, hör och häpna, där inbjöd vi Hagar Olsson att hålla föredrag om Edith Södergran 1929. Och det är fantastiskt att tänka sig att jag kunde Edith Södergran. Så när jag möter de svenska modernisterna då, Arthur Lundqvist framförallt och Harry Martinsson, och då är jag ju beredd att ta emot den nya tiden.
Hur upplevde publiken den nya orimmad vers?
Ja, de var ju chockade av mig då, för jag var den första som kom med den orimmade versen. De fattade inte att jag skulle kunna Så de hånar mig, säger, sjunger du även ur telefonkatalogen? Ja, om det är trevliga namn, så jag slänger upp en sida. Ska jag sjunga det också? Så fräck får man inte vara.
Du nämnde Karin Boye förut. Har du tonsatt någonting av henne?
Inte något av större format, utan det var väl bara då när vi träffades och sådär. Vi hade till exempel ett radioprogram tillsammans, alla de här vi har talat om nu. Och då läste hon sin underbara dikt, det görs ont när knoppar brista. Och gud bevar mig väl, vad det brast mycket tidningsnotiser och vädra i radio, släpp, sätt upp fönstren på radio, släpp inte in såna här som Karin Boye som läser såna här dikter som... Det gör så ont med knoppar, visst. Jag menar, ni hör hur det var.
En av de stora under den här tiden var Hjalmar Gullberg. Gunnar Turesson uppskattade särskilt hans kärleksdiktning.
Han var ju vår generations största kärleksdiktare. Jag accepterar ingen mer kärleksdiktare än Hjalmar Gullberg. Han gör det så underbart.
Hur fick du kontakt med honom?
Ja, det var återigen det förunderliga radio. Han kom dit som anställd genom Dymling, förmodar jag. De var vänner. Men han var ju framstående på allt sätt. Hjalmar Gullberg kom sedan in i akademin. Han gav sig till känna en gång när jag hade en radiosändning. Och vi växlade några ord. Och så han sa, jag tycker mycket om visor, sa han. Ja, så jag hade skrivit själv så mycket fina vistexter. Ja. Och det var roligt, sa han, om det kunde bli några fler. Ja, men då vill jag att du ska välja själv vilka texter du önskar, sa jag. För att det tycker jag är skaldens rättighet att själv bestämma. Så att det inte blir som med Karlfeldt eller Svart Rudolf, blir hans signaturmelodi. Och Dan Andersson blir Ljungman Jansson. Det är inte alltid de här mest lättsjungna som är typiska för en skald. Ja, så fall så han så väljer den tänkande lantbrevbäraren.
Den tänkande lantbrevbäraren. Jag är en lantbrevbärare. Jag går i snö och is. Och intet är mig kärare än går på detta vis. Om världen än blir vrångare för yrket jag ej skäms. Min äldste föregångare Merkurius benämns. Mitt kall hör till det ringare. Ej vingar har min häl. Dock är jag överbringare av bud från själ till själ. Av lyckan borde människorna få lycka. Det skar mig in i märgen så jag rös. När jag bar pengar till det redan rika. Och kravbrev till en medellös. Jag ville gå med väskan över mossen till torpets mö som kärlekspostiljon. Men till sin flicka skrev kan hända gossen ett avskedsbrev i hjärtlös ton. Den ville jag ge guld och diamanter som skördat stenar där han gått med plog. Men där bar jag brev med svarta kanter till en som redan sörjde nog. En hungrig mätta och en törstig läska. Så borde väl min uppgift ha sett ut. Jag går omkring med ödet i min väska. Men i förseglat konvolut. Omest diktare vars bud jag går kan hända. Varför är mångas liv så kallt och rått? Låt mig få gripa in en gång, en enda, och till det bästa ordna allt.
Jag är en lantbrevbärare, jag går i snö och is, och intet är mig kärare än gå på detta vis. Om världen än blev vrångare, för yrket jag är skäms, min äldste föregångare Mercurius benämns. Mitt kall hör till det ringare, ej vingar har min häl. Dock är jag överbringare av bud från själ till själ. Av lyckan borde människorna få lika. Det skar mig in i märgen så jag frös, när jag var pengar till det redan rika och kravre till en medellös. Jag ville gå med väskan över mossen till torpets mö som kärlekspostiljon. Men till sin flicka skrev kan hända gossen ett avskedsbrev i Järötlös ton. Den ville jag ge guld och diamanter som skördat stenar där han gått med plog. Men ofta bar jag brev med svarta kanter till en som redan sörjde nog. En hungrig mätta och en törstig läska, så borde väl min uppgift ha sitt ut. Jag går omkring med ödet i min väska, men i förseglat konvolut. O mästare vars bud jag går kan hända, varför är mångas liv så rått och kall? Låt mig få gripa in en gång en enda, och till det bästa ordna allt.
Hjalmar Gullberg, för mig, både hans diktning och som person, det är något tragiskt över honom.
Jo, det var det. Mycket tragiskt. Han hade led av en varje vecka låg han i migrän. Och då kräktes han upp allt vad han hade ätit och låg han höll på att dö. Och jag hörde telefonen av att jag tog hänsyn, satt han där. Och jag visade att jag var en av de få som han umgicks med. För att en sekreterare på radio, han var så tystlåten. Men han hade sån respekt med sig, han var direktör i radio då. Och han var också litterär rådgivare för Dramaten. Och denna Hjalmar Gullberg som var den, han var så, hade sån respekt med sig, så att sekreteraren kom ut en dag i korridoren på radiotjänsten. Han har talat med mig idag. Det var vid denna gången han fyllde 50 år.
Inom svensk vistradition har ju alltid sjömansvisan haft en framträdande plats.
Ja.
Men en som är bortglömd idag, det är Einar Moberg.
Ja, varför det? En sån fin poet. Han tillhörde de där tysta på Café Cosmopolit som vi drack kaffe med. Och han råkar ha samma namn som Moberg, alltså Vilhelm Moberg. Och den dominerar ju stora knytna över haddarna, slog den i bordet så var det ingen som vågade opponera sig mot honom. Och han var ju den där stora kämpen, smålänningen, som antingen flyttar sten eller han flyttar på de höga herrarna i Stockholm. Och det är klart att Einar Moberg, han var en världsseglande gosse som tillhörde Rydbergskastarna. För honom var segelskeppen AK. Det var knappt han accepterade en kolångare. Det var som en religion för dem. Einar Moberg var målare. Jag var också tecknare och målare, så vi satt och målade tillsammans. Och då sa han, nu ska du skriva det, undan för undan, skriva, ska vi göra en bok här. Och du ska ha pseudonymen Johnny Sjöman. Och han gjorde några praktdikter. Han gjorde en berättande svit om flickorna i Härnösand. Och när de minns i Glasgow, då hade Johnny Sjöman varit och steppat på gatorna där. Och engelsmännen tyckte mycket om det där. Ja. Men hans praktdikter var Hamstaden. Den är ju klassisk. Så jag satte honom vid sidan av Evert Taube. Evert Taube hade två sjömansgiganter att tävla med. Han hade Harry Martinsson och den här Einar Moberg. Han tillhörde de tysta och blyga. Men jag förde fram Einar Moberg. Men återigen var det svårt att sjunga de där sakerna i Stockholm, så jag fick sjunga dem på lunchrestaurangen på pub. Klockan 3 te-dags. Och då hade jag en te-publik, publik som drack te. Och så fick de höra om Johnny Sjömans visor.
Se spelman för en fiol till sin kind och hatchar sin stråke ett slag. Han märker ej alls hur en kåre av vind både sol och en kommande dag. I en gungande vals för han stråken på nytt och stampar med foten i takt. Men i öster har gryningens ljus strimma grytt och solen gått upp i sin prakt. Nu brusande svallar den gungande sjö, det donar från brotten långt ut. Bland susande tallar man viskar adjö, när valsen den sista är slut. Den sjungande spelmans nötta fiol har tystnat i gryning så blank. Nu tråder sin dans endast morgonens sol över bryggornas havsnötta plank. Hör måsarna skria mot himmelen blå, står vingarnas snövita par. Långt ute på havet små ångare gå, ligger kolröken dröjande kvar. Kände doftar av sav och från rödmålat hus går röken mot Hallkronan upp. Men på hällen intill står en flicka så ljus och hissar vår flagga i topp. Nu brusande svallar den gångande sjö, det donar från brotten långt ut. Bland susande tallar man viskar adjö, när valsen den sista är slut. Den sjungande spelmans nötta fiol har tystnat i gryning så blank. Nu tråder sin dans endast morgonens sol över bryggornas havsnötta plank. skyndas morgonens sol över bryggornas avsnötta plank.
Den här gestalten Johnny Sjöman,
det var han själv då, som var, han hade ju slagit sönder sina tänder och han hade besvär. De får ju illa när de klättrar upp i masterna, förstår ni. Det var ingen romantik, utan det var rent ut sagt ett helvete att i alla väder och blåst och allting klättra där uppe i höga master. Och slant de på däck i ishalkan och slog ut tänderna. Så var det ingen tanke på någon hjälp, inte. Allt det där han har gått igenom. På ett stryk. Alla fick ju stryk, mer eller mindre. Ditt namn må vara edelag. Ditt namn må vara bröst. Din hand må vara smutsigt ful. Den bjuder dock till fest. Så bärs ditt namn av ångare som går från strand till strand. Så sjungs ditt pris av sångare från alla världens land. Ditt namn må vara Amsterdam. Ditt namn må vara Hull. Och vore det väl och på sid av världens laster full. Så på en bergad frälsarkrans som bar en drunknade död. Ditt namn då kanske målat fanns på kransen vit och röd. Ditt namn må vara paradise. Ditt namn må vara hell. Du är den hamn som väntar mig vid resans sista kväll. Ifrån din hamn vid karusell ska färjan lägga ut. Din tysta kaj du vandrar själv när resan nått sitt slut.
Det här var Hamnstaden av Johnny Sjömans visor med text av Einar Moberg. En annan av Gunnar Turessons vänner under Stockholmstiden var Ivar Lo-Johansson. Han och Gunnar Turesson lärde känna varandra redan i början av 30.
För att av mig personligen höra friska Don Anderssons minnen. Alltså det som inte var i tryck då. För alla har ju skrivit om allting om Don Andersson. Och den som har känt honom stor personligen var ju dock jag. När det gällde musik och sång och sånt där. Och 1932 så kom han tillbaks. Han hade då, 31 kom ju Ung Lyrik, och där hade han debuterat som poet. Kroppen söker sig husrum, själen är husvärd i livets hotell. Och jag tyckte väldigt mycket om Ivars dikter också. Egen stil även där. Då sa jag en dag så här: nu lämnar vi civilisationen, sa han. Kan inte du ta mig med, sa han, upp till Don Anderssons finbygde? Ja, det har jag egna, sa jag. Jag har egna finbygde. Mina förfäder är ju av finnar, betydelsefulla finnar, sa jag. Det är inga små saker. De var ju stora skogsägare och pörten och finkuller. Vi ska gå upp. Vi ska ta bussen så långt den räcker till Gunnarskog, sa jag. Ta med lite metrevar och lite doningar. Och sen ska vi ge oss in i den västra delen av Sveriges finmarker. Don Andersson var den östra, Skattlösberg i Dalarna. Det räknar inte vi så mycket med, det där östra, för det är mera bergslag, det är en annan. Men det västra, det är ett stycke orört gamla Finland. Vi ska gå där, sa jag. Vi ska välja obanade stigar och leva ett vildmarksliv. Vi gick där en månad i augusti 32. Och den vandringen glömmer varken Ivar eller jag.
Den här oförglömliga skogsvandringen beskriver Ivar Lo i sina memoarer. Den upptar ett helt kapitel i Tröskeln som utkom 1982. Och vi ska höra en bit ur detta kapitel.
Gunnar Turesson och jag kom på idén att vi likt Paul Gauguin skulle bryta upp från hem och civilisation för att rädda våra själar. Vi ville bryta loss gallren i våra fängelser för att ge oss ut i det ovissa. Gunnar Turesson påstod sig själv vara finnättling. Han hade läst flera böcker om finnarna som koloniserat ödemarken som skogen nu tagit åter. Vi bestämde oss för Värmlands finnskogar och Gruve och Brandvalls finnmarker på den norska sidan. Jag hittade ett stycke av en gammal karta i en garderob i skolan och vi studerade den. Kartbiten var fuktskadad och landskapet såg ut som grönaktigt mögligt bröd. Men några sjöar blänkte fortfarande under möglet. Åarna var smala som den smalaste tråd i ett spindelnät. Vi urskilde ändå namnen på en del av platserna där de gamla finnarna under 1500-talet och århundradena efteråt svedjat skogen och sått sin bråtråg och sina rovor. Det var namn som Rolamp, Kivilamp, Kockaroinen, Sannalamp, Kiman, Puckalamp och Rattalamp. Det var ställen som hette Igisinoppi, Koikilan, Mattila och Koklahöjden. På västra sidan om gränsen utsträckte sig Gruve och Brandvalls norska finnmarker. Om vi fortsatte upp mot sjöarna Skasen och Rögden skulle vi fortfarande befinna oss i ett nära nog obebott och väglöst land. Tidigt nästa morgon tog vi bussen in till Arvika för att proviantera. Vi hade var och en lite pengar. I en speceributik köpte vi ett par ringar falukorv, en stor påse havregryn, margarin, salt, ett paket kaffe och några andra saker som vi ansåg att vi skulle behöva. Konserver tillät vår kassa inte. I en järnaffär köpte vi ett kokkärl av plåt utan öron som liknade en liten gryta. I en butik bredvid köpte vi ett par tjåg metkrokar med tafs. Tändstickor var viktigt. Bara jag rökte och behövde köpa piptobak. Vi stuvade ner alltihopa i ryggsäckarna. Lutan tog vi med utan att ens diskutera den saken. Det var som att följa en slinga av den 400 års gamla finröken när vi med bussen från Arvika for den slingrande långa vägen upp till norska gränsen. Vi passerade Gunnarskog dit den första brukaren en gång kommit vandrande med så mycket råg till utsäde som rymts i hans ena vante. Ett stycke bortom bogen nära norska gränsen steg vi av och lämnade landsvägen på en plats där det inte syntes ens en tillstymmelse till en väg och gav oss in i den stiglösa skogen. Vildmarkens dofter slog emot oss. Hettan studsade mot marken. Det var knastertort bland ris och ljung. Hetdofterna påminnte om sömn. Överallt var stillhet och glömska. Växter, mossa, träd och blommor tycktes fyllda av väntan. Ett stirrbi stod som på en osynlig hylla i luften. Det var som jag föreställt mig evigheten. Solen stod ännu högt på himlen. Av solen och stjärnorna skulle vi kunna sluta oss till färdriktningen. Mulna dagar kunde vi avläsa väderstrecken på bergen där de hade sina brottsidor. Eller vi kunde se vår färdriktning på räfflorna i bergsflatorna eller på mossan på trädstammarna. Vi hade för övrigt inget ansvar för riktning eller mål eftersom själva vandringen och skogen var vårt mål. Vi behövde inte heller bry oss om vart vi kom. Det angick oss inte om vi gick fel och hamnade på platser där vi redan varit. Kom vi oförmodat till en väg skulle vi lämna den. Vi föreställde oss att vi var uttråkade på människorna som gjort oss besvikna. Vi var missförstådda och oförstådda. Enbart ödemarkens enslighet skulle förstå oss.
Det var Ivar Lo som sammanförde med Nils Ferlin för första
ja,
gången.
Ja.
Kan du berätta lite om
Det var som jag nämnde förut när jag kom till Stockholm första gången. Jag sa, nu ska jag anordna ett party. Du kommer hit, ska jag anordna ett party. Och du ska få träffa mina kamrater. Exet och Martinsson och Bror Hjort, bildhuggaren. Primitivist han också. Ferlin var en ung, smärt grabb. Frisk och trevlig. Lite sportig och lite käck sådär. Och vi tyckte som värmlänningar, bägge två, vi fann varandra. Vi hade ju alla barnramsor som jag kunde efter min mor. De har han ju han i sina diktsamlingar. Det är inga tre gubbar i snögen och allt det här. Det bord, böner och kvällsböner. Och det skojar jag med. Och vi talar, jag talar om att jag dragit samma karusell i Arvika, Stettenfälls karusell, sa jag. Den har jag dragit. Och det var samma karusell som du drog i Filipstad. Vi hade så, vi fann varandra med en gång.
I nästa program får vi höra mer om Gunnar Turessons samvaro med Nils Ferlin och bröderna i Klara. I det här programmet har vi hört Gunnar Turesson sjunga Dan Anderssons visor Ljungman Jansson, Brooklandsvägen, Till min syster och Jag väntar vid min mila. Vi hörde också Harry Martinssons Busen i Santander och Sjöman talar till kapduvor. Hjalmar Gullberg läste själv Den tänkande lantbrevbäraren i en inspelning från 1940. Och ur Johnny Sjömans visor av Einar Moberg och Gunnar Turesson hörde vi Hamnstaden och Vals i gryningen.
Som uppläsare medverkade Björn Söderbäck. Och tekniker var Olof Häggmyr.
Och vi slutar dagens program med en Ferlinvisa.
Idag firar Fabian midsommarhelg. En blomma han bär och en brännvinsbutelj. Idag är han ung som i ynglinga år. Och byfolket vänder sig om där han går. Han kommer där uppe från backarna. Där Dunderbacks Alfred bor. Å herre min ge vad han gnor. Det gnistrar ju vitt kring klackarna på hans svanskötta skor. Vad heter den brud som du dansar emot? Min bror att så skyndsamt lyfter din fot. Sol heter sol över kyrka och by. Den gamla planeten är sällsamt ny. Nej, se i midsommarskrudarna komma herr Per och herr Paul. Och Fabian ropar skål. Nu sjunga de gamla gudarna ur alla tilltäppta hål. Idag firar Fabian midsommarhelg. Han tar sig en titt ur sin brännvinsbutelj. Så ofta han hinner och struntar i snack av borgare, brackor och bönder och pack. För hur står det till med affärerna? Hur mår ni gott folk i stan? Idag ska ni se på fan. Idag är det puls i artärerna och luft i vår lurviga man. Hej ädla vänner och samhällsfår. En spelman tar sig en styrketår och slår på sin luta av enkelt slag. En sång på Johannes döparens dag. Vi minns hur han stod vid Jordanen, tunn och med glödga blick. En öken varje i sitt skick. Men prästerna fulla av fanen, med Guds ord på läpparna gick. Hej ädla vänner, nu sägs att man vet att tiden är klar för en ny profet. Och kommer han inte med storm och ris, så kommer han väl på ett annat vis. Vem säger han kommer att köpa oss? Men nog kan det vara tillsammans. samma tröst. Om göken går i syd eller öst, låt den har makten att döpa oss som tolkar vår mages röst. Ja, hatten utanför en periferi med minsta tänkbara radie i, och låt om oss korta av ett grann vår gyllene väg till Samarkand. Men 10 fåglar i skogarna, de sjunga väl bättre än en i hand. Förståndigheten är dum ibland, tillåt om oss gå på krogarna och vattna vår visdomstand.
Trubaduren Gunnar Turesson berättar om Nils Ferlin, och de andra vännerna är klara i detta andra av 3 program med just Gunnar Turesson.
Nu brinner vårens blåa eld på Abborrbergets krön, där dansar Kalle Knopar i gudomligt ung och skön. Kryck sitter Ivan Spelman och flinar vis i spel, och Rallar Anton känner sig rätt salig för sin del. Hej, vinkar trycka Pelle, han är smärt och han är flink, och hostar du en maning är han redo på en blink. Han bugar för Amanda och så hånfull och så mörk, står här studenten Bläcksta Nils och spanar bak en björk. Det går en svagre sida doft bland markens gröna gräs, det strös av persbergsjolle, några nå och några jäs. Och Ingelin från backarna, hon tror att nästa vals ska bagar hara linda om sin arm kring hennes hals. Nu lövas det i dalar, nu lövas det på höjd, nu dallrar många hjärta i sin första svorm och fröjd. Och munk och Niklas pojke, konfirmerad jämt och rätt, han går i brorsins byxor nu och sträcker cigarett. Nu lyser det till sommar, nu ringer det till sol. Ack kypare, förunna mig en stol. Förunna mig en hela och en halva och en ters, att glömma mina bleka år och mina blanka vers.
Det här var Syner i lövsprickningen med text av Nils Ferlin och musik av Gunnar Turesson. De två möttes första gången på en fest hemma hos Ivar Lo-Johansson på Söder i Stockholm hösten 1932. Gunnar Turesson var då 26 år gammal och hade nyss kommit till Stockholm. Han och den 8 år äldre Nils Ferlin fann genast en vänskap som bland annat bottnade i deras gemensamma värmländska ursprung.
Redan innan de träffades hade Gunnar Turesson tonsatt några av Ferlins dikter och debuterat i radio med att sjunga visorna i en sändning från Karlstad.
Och han var väldigt stolt över att jag hade börjat tonsätta honom, och jag sjöng väl honom först av alla de här poeterna den 7 februari 1932 från gamla Karlstad studion, gamla teatern. Teatern hade en studio som var draperad med draperier, fanns icke tillstymmelse till akustik eller någon lättnad, utan det var, men jag hade klokt nog övat mig i mors garderob, så att jag var fullt hemmastad och blev godkänd vid provtagningen av en lektor Stolpe som var då. Och då skrev jag till Ferlin och frågade om jag fick tonsätta och sjunga hans dikter, och då i radio, och kanske skrev sitt första kort till mig. Det är lite typiskt Ferlin, det är 3 ord, sjung för fan, skrev han på vykortet.
På Arndors tid, då var himmelen vid, då var stjärnorna nära att se. Det var glädje och skratt, blev man haffad en natt, var det ingenting särskilt med det.
Det var uppåt, det kan jag förkunna, fast man bodde ibland i en tunna. Och man frös och man svalt, men man klarade allt. Det var ingenting särskilt med det. Nu är tillvaron hård, så på gata som gård, så på krog som på pilsnercafé. Man får sitta så tyst som ett trä och en byst. Kan ni se något särskilt i det? Nej, på Arendors tid fick man andas och med grevar och friherrar blandas. Var man dum i sin trut, ja så åkte man ut. Det var ingenting särskilt med det. Det var lustigt år, men med slätkammat hår, nivelleringen gjorde entré. Och då blev det så här, vi är lika som bär. Kan ni se något särskilt i det? Folk betalar sin skatt och är snälla, fastän inte ett skvatt originella. Nu är tillvaron platt som en nedsutten hatt. Jag ser ingenting särskilt i det. Ja, man lever och tär på den kropp som man bär, och så ligger man där ett, tu, tre. Och så fraktas man bort i en billig transport. Det är ingenting särskilt i det. Om min fågel en drill ville drilla, vid ens färd var det inte så illa. Men om prästen är skral och drar in på sitt tal, är det ingenting särskilt med det.
Det här var Nils Ferlins kuplett, som han tillägnade Viktor Arendorf, som på sin tid var en välkänd bohem i Klarakvarteren. Arendorf var också författare, och i slutet av 20-talet publicerade han diktsamlingen De valkiga händernas folk, och det är därifrån den här dikten är hämtad.
Två Stockholmsbilder. Jag vandrar en sommarmorgon omkring i ett utkantskvarter, när solen sitt första skimmer åt husen och gatorna ger. Högt över mig mellan taken står himlen i glänsande blått, och hela kvarteret ännu är i sömnen ur ögonen fått. Men solen allt högre stiger, en kyrkklocka visar på 6, och småningom tycks man vakna i sovande hyreskomplex. Där uppe ett fönster öppnas, 2 nakna armar jag ser, och ut över plåten tittar en kvinna i solen och ler. Nu rullas det upp gardiner, till arbetets möda man väcks. I fönster som öppnas skimrar i solen reflex på reflex. Bak fattigkasernens murar, i hem utav armod och nöd, man måste ur bädden stiga och ut för att tjäna sitt bröd. Nu hörs det steg i porten, där lyser en bomullskjol, och ut över gatan trippar en flicka i morgonens sol. Hon ler med så glada ögon, som vore hon lycklig och rik, fast kanske hon dagen i ända ska slava på någon fabrik. Jag vandrar en sommarmorgon i Lärkstadens lyxkvarter, fast klockan är slagen 8, jag är ingen på gatorna ser. Här är det så fridfullt stilla, jag hör blott ett sakta sus från blommande trädgårdstäppor vid fina palatslika hus. Likt sovande staden i sagan, här sover noblessens stad, fast fåglarna kvittrar god morgon i gömslen bland blommor och blad. Här öppnas det inga portar, här rullas gardiner ej upp, fast solen allt mera skrider på himmelen fram i sitt lopp. Men tyst, det var som det knäppte i port som går upp, och nu på trappa av skimrande marmor, där stiger en lyxklädd fru. Hon skyggar med handen för solen, och hon gäspar som sömnig och trött. Så ser hon sig kring med ögon som blickar glanslöst och slött. En bil kör nu fram till porten. Hon stiger en smula kokett på fotsteget upp och kastar sig mjukt under fältsufflett. Hon sitter med slappa lämmar och blicken är mörk och tom. Trots lyxen, hon tycks mig leva i djupaste ynkedom.
Arnulf, han var ju skald och han var född i samma hus i Karlstad som Ferlin, i Klara. Det var ju den mannen som satte diktsamlingen först i handen på Nils Ferlin. Och när Arnulf som stor politisk poet framträdde i Stockholm, det var hårda tag mot den tiden. Då beundrade Ferlin honom väldigt mycket därför att han dels var oerhört radikal på sin tid och originell, men ganska ojämn som poet naturligtvis. Men det blev väl mest politisk propaganda han skrev för sin tid. Nåväl, han framträdde i Klara kvarteren som en av profilerna där. Det var många original, mer eller mindre avsikomna eller mindre lyckade. Och Arendorf var väl sådär mitt emellan, gick balansgång med livet och konsten. Och Ferlin hade ju väldigt roligt åt honom därför att han lyckades klara sig ett helt liv utan att engagera samhällets tjänster på något sätt. Han levde så att säga ur hand i mun ibland. Och det satte Ferlin mycket högt att vara så begåvad som man kan leva på ingenting. Vilket är egentligen ohyggligt. Men Arendorf hade inflytelserika kommande politiska stora män. Sådana där som lyckades i sin karriär och kom satt i kanslihuset. Och då uppsökte Arendorf sina gamla barndomsvänner och bad lite varsamt diskret om en femma till en måltid. Och det är klart att det fick han ögonblickligen. Men han fick som vana att gå, han gick ju barfota naturligtvis, han stod en sån här Gandhi-typ. Så gick han ju barfota i Stockholm då. Och jag såg honom som sådan figur. Och det är klart att det väckte visst uppseende. Nu kanske det är mer vanligt med sådana här original. Men den roligaste historia har jag väl egentligen det, om honom själv. Och det var detta att han, när allt hopp var ute och hans stora pampar inom kanslihuset tröttnade på genom en femma, så drog han sig diskret tillbaks. Och han bodde väl visst på ålderdomshem, tror jag, på Söder, vet vad jag hörde. Och gjorde små attacker då. Men så allt hopp var ute, satt han in sin dödsannons. Det var i tidningen Brand. Och han skrev beklagande att den här originella Klara Bohem hade nu lämnat in. Och han suckade över sig själv och han fick då en femma på redaktionen för detta. Han lämnade in det genom en annan. Men nästa dag var den där femman slut och då var det goda år dyra. Jag tyckte det var tydligt på en viss förmåga att förvandla ingenting till pengar. Så han satte in en dementi. Och det gjorde att Ferlin tyckte att han var värd en kuplett. Det var på Arendorfs tid och himlen vid, det var stjärnorna. Och min melodi till honom, till kupletten, den blev lite mer markerad för Stepp, för att Ferlin steppa till den på vårt lilla litterära kabaré under Vasagatan. Han steppar också syn i lösbrickningen. Så de två melodierna kom ju egentligen till för att Ferlin skulle steppa. Och Ferlin var väldigt angelägen om att visa att han kunde steppa. Och tyckte att han var suverän på det. Och vi tyckte nog att han skrev bättre förstås, men det sa vi inte.
På 30-talet var Klara kvarteren i Stockholm en samlingspunkt för unga författare och konstnärer. De flesta av dem inflyttade till Stockholm. I Klara fanns ett 10-tal dagstidningsredaktioner och en lång rad fackföreningstidskrifter. och dessutom billiga inackorderingsrum och åtskilliga kaféer och krogar.
På Café Cosmopolit som låg på Vasagatan var förstås Nils Ferlin centralgestalten. Och så här berättar han för Gunnar Skoglund om kaféet i ett radioprogram som sändes 1949.
Det här med magen, det tycker jag är det konstigaste. Där när jag bara levde på kaffe, då hade jag aldrig besvär med magen.
Levde du på bara kaffe?
Och det kan man nog utan övrigt säga. Jag kommer ihåg när fru Svensson på Cosmopolit skulle ta betalt för kaffe en gång. Vi hade ju krediter.
Ja, ja, det är kanske bäst att upplysa lyssnarna om att Cosmopolit är det kafé eller konditori på Vasagatan som under 30-talet var samlingsplatsen för litteratörer, konstnärer och andra, ja vad ska jag nu säga, andra...
Ja, säg du löst folk. Men det var ju bra. Jag hade ju varit inte sämre än den andra för det.
Nej.
Och Cosmopolit var ett bra ställe, ja. Nu heter det ju Penfäktan. Vad ska du veta om det går några penfäktare?
Nej, de kanske inte är så glada åt att sitta under stämpel så att säga. Men du, hur var det nu med fru Svensson på Cosmopolit?
Hon kom alltså och skulle ta betalt och veckokvitsen gick runt borden. Fru Borelius sa han, tre kaffe, två smörgåsar och tre vinerbröd. Färg Vila Balfsson, så, Sig Åsberg, så. Karl Hammer, fem kaffe, tio vinerbröd. Och så har vi Ferdin. Jaha, det blir 43 kaffe och ett vinerbröd.
Oj.
Ja, det var ju inte så underligt. Man satt ju där hela dagen.
Ja, jag har hört den där historien förut, men då berättades det att du protesterade och sa vinerbröd. När tog jag det vinerbröd?
Ja, det är mycket möjligt. För jag drack ju faktiskt bara släka.
För är det också sant att den enda tillstymelse till fast adress du hade på den där tiden var att du hade dina rakgrejer på Cosmopolit?
Ja, det är absolut sant. Ja, det var en härlig tid, Cosmopolit-tiden.
Kan du beskriva dina minnen från...
Ja, det är samma. Fast det var ju inga stora summor, 25 öre kostade och vi skulle klicka någon gång. Så kunde det bli att hon krävde på 2,75 på en vecka. Och det högsta jag kom upp i. För att jag var bara sporadiskt in och hälsade på. Och Ferlin han satt ju där som en liten spindel i nätet och tog emot sina vänners kontakter. Han hade nog sin adress på posten mitt emot, postrestante, fast det nämnde han inte här. Men att han hade rakgrejerna där inne, det vet jag, sa han ju. Det var bruna stolar, behagliga stolar. Och så var det som en bås, som man var avskild. Man satt tre eller fyra i båset. Och så kunde man sitta och prata förtroligt. I samma stämning som vi sitter tre vid bordet här, fast det är lite trängre. Då kunde man sitta och resonera, allt ifrån världsproblem till lyrik. Det var den tiden, dryftades världens undergång och lyrik. Och på väggarna hängde tidningar i som på biblioteket i vad heter det, klykor, så här, träklykor, långa träklykor. Och då gick, och så var det tyst, så på ett bibliotek. Man gick fram tyst och tog en tidning, tittade, och det var ju då Europatidningar, engelska och tyska, och fanns också nordiska tidningarna, Hufvudstadsbladet och Värdesgang, Rönna Norden och Köpenhamn. Det fanns de där, så det var man kunde med hjälp av tidningen följa med vad som hände ute i Europa. Och det var ju faktiskt... liten fransk stämning över kaféet genom att fru Svensson föll in och lanserade att han kallade alla servitriser för systrar och oss tjänstgörande vänner var bröder. Han hade då en stor skara av bröder och systrar. Och vi skulle mer eller mindre betjäna honom. Men då kan åtog sig själv skulden att dricka 40 kaffe och ett vinerbröd. Men det är klart att när det skulle betalas så kanske någon, liksom Örendorf, stödde till lite grann. För att han hade ju inte så lätt med pengar, Ferlin. Nåväl, åren gick och kaféet stängdes, det var stängdes 1936, och då lämnade jag gruppen av den anledningen att pennfäktaren, som det kallades sen, det var inga pennfäktare då som kom in där. Atmosfären var bruten. Glastaket från den gamla konditoriet förvandlades till kanske en annan masonitskivor, och stora skyltfönstret med alla världens flaggor, det byttes ut, och där stod en jordglob i fönstret, och så stod med stora bokstäver Café Cosmopolite. Det var. Och då så skämtade Ferlina att lite, vi träffades på Cosmopolite, det blev det. Han tyckte om att skoja sådär.
Ett brev. Nu går jag här alltså och svälter. Jag går här och tittar ner. Jag går här i gränden och svälter och tänker på nattkvarter. När det regnade visst ett par timmar i morse, det är lite slam i rännstenens smala och rutiga remsa makadam. Nu går det här alltså och svälter, och mörkt i vartenda hus. Kaféskylten bara som lyser i gult elektriskt ljus. Jag går här och går här bara, så säger jag, jävla slask. Jag går här och sparkar med foten en påse, en tändsticksask. Så kommer någon och tigger. Vad, sjömän, det ljuger du. Så stannar jag här. Och här ligger ett brev som man rivit i tur. Vad var det för brev? Vem skrev? Och varför ligger det här? Kan hända det skrivits av en som håller en annan kär. Kan hända det doftat av rosor och blommor av alla dess slag. Kan hända det var ett par glosor om barnfostringsbidrag. Ett brev, det kan vara så mycket. Ett brev, det kan vara från en gammal och hjälplös mor till sin ende och kära son. Han red väl sönder sådär som det brukas ibland. Vad så? En gest som man gör bland kamrater och tar sig en bässa på. Ett brev, det kan vara så mycket man aldrig vet. Men nu är väl klockan 12 snart. Då stänger det visst kaféet.
Vilka var det som var de flitigaste gästerna på Café Cosmopolit?
Ja, det var stambrodern Nils Ferlin. Så kom Jan Fridegård, var naturligtvis. Han skrev en diktsamling som heter Svarta lutan. Och sina romaner skrev han. Han var stadig gäst där, men då fick man träffa honom. Carl Emil Englund var en trogen vän på kaféet. Han var ju den som skapade boklotteriet, för han såg ju med egna ögon hur svårt det var för svensk litteratur på den tiden. Så han gjorde slag i saken och organiserade ett fantastiskt penninglotteri på böcker, boklotteriet. Och var i klass med Nobelpriset. Mycket pengar till de där pojkarna som hade svältet sig fram. Så att på 40-talet så duggade mycket manna över dem. Jag tillhörde inte dem, för jag har alltid klarat mig själv. Men Carl Emil Englunds minne högaktiga, han var en mycket stor poet. Nästan lika stor som Harry Martinsson när det gällde fri vers, fri diktning. Men han har icke kommit till den stora berömmelse som han borde ha fått. Det var alltså människor med stil som var på Kosmopolit. Verklig stil. Ferlin höll alltid sin stil. Såg han aldrig berusad. Han sagt aldrig nej till drycker. Men såg aldrig honom påverkad. Och ingen syntes påverkad av sådana ting. Ja, det är många namn jag kunde dra fram. Utom de som Ferlin nämnde här så finns var det tecknare då, och målare som Exet till exempel. Och Amelin. Amelin lovade mig en tavla. Jag träffade honom gång på gång och då började han gråta. Jag lovade en tavla, sa han. Men då var det bättre än att gett mig en tavla. Eller stå och gråta där. Ja, det var roligare att ha en tavla av honom nu.
Du har skrivit en visa om Café Kosmopolit också.
Ja, det var på uppmaning av Nisse själv. Han sa, du får ta med fan och skriva själv. Sa han, för att det var du som gjorde det hela. Och det råkade bli så att jag hyllade honom 1945 då han lämnade Stockholm. Han gifte sig då med Henny, som han var mer eller mindre inblandad i. Men han fick då tillfälle att dra sig tillbaks och sköta sin hälsa i Penningby i Roslagen. Och innan han, som en lysningspresent, så tog jag och sjöng den här på Södersjukhuset. Han låg intagen där för diverse skador. Han gick i, så jag träffade honom där i, på sjukhuset med sin kommande fru. Och han hade en mitella förstås. Det anstod en man som har brutit, en man som har brutit arm väldigt mycket. Nu har jag sett honom i en skärmbildsapparat en gång hos doktor Lodhammar i Leksand. Så jag visste att det var väldigt mycket reben och skavanker på honom. Och så jag skämtade den gången, så att egentligen är bara klockan som är hel på det, så jag. Och det var ju livsfarligt att sätta sin skärmbildsapparat. Det är samma som röntgen. Jag gick dit också, han kontrollerade mitt skelett också. Han skämtade så där på den tiden. Då sa jag till honom, nu om det finns en kvinna som vill gifta sig med dig, Nils Johan Einar Ferlin, då ska du tacka vår herre, sa jag. För nu har du mist din mor, Elin Natalia, som var din goda fe och ande. Nu ska du gifta dig. Och han kröp upp ur sängen och gick ner till borgmästaren och vigde sig, och de flyttade till Roslagen. Och 1950 så skriver han till med god jul då, 1950, tillönskas av Henny och Nils Ferlin. Och där heter det, då skickar han mig också en slagerdikt. Han hänvisar till den där tiden när vi satt där och trummade på bordet. Men kunde vi bara få vind igen. Nu satt han ensam i Roslagen och sörjde och saknade oss, men hans hälsa var bruten. Han hade levt över sin kropps tillgångar. Han hade förbrukat sin hälsa i Stockholm. Så han måste få vila, han måste flytta på landet. Han insåg det själv. Men vad han saknade var ju den här fantastiska miljö som bara konstnärer intensivt skapande kan skapa. Det flyttas från land till land, från ort till ort, och det, för att inte vara var de slår upp sitt litterära tält. Det kan vara var som helst, men facklan hålls ju brinnande. Och då skriver han, ja, kunde vi bara få vind igen min vän, så reste vi ända till Indien igen. Men förra gången, du minns min vän, kom vi inte riktigt fram. Men vi säger väl ändå, igen, min vän, så döljer vi nesa och skam. Det är en fantastiskt fin dikt som jag har sparat, som faktiskt för att beskriva kaféstämningen. Det var ju sånt här han skrev då, Kosmopolitiden. Och han hittade väl den där bland sina fragment och bearbetade den. Jag skulle gärna vilja sjunga den för första gången. Det är fantastiskt att sjunga en Ferlinvisa för första gången nu 1986. Det är alltså 36 år sedan jag fick brevet. Vill du höra den?
Men kunde vi blott och allenast få vind igen, min vän.